Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på Löparsnack. Podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Välkommen till avsnitt 3 med fokus på maratonträning och maraklassiker som Boston, Chicago och Berlin.
Många stora maraton har ju sån fantastisk start och just att alla är så förväntansfulla och står där och bara adrenalinet strömmar i kroppen. Och sen är det just Chicago, var det klarblå himmel och skylinen framför en. Man har delat havet med människor bakom, så blev det knäpptyst.
Under 2014 vann hon alla distanser i K45-klassen utom halvmaran. Och dessutom blev hon bästa svenska i Chicago Marathon, Karin Artursson. Många svenska maratonlöpare känner till honom. Han skriver böcker, coachar och bloggar om löpning. Marcus Nilsson, även känd som Maramackan.
Den starkaste upplevelsen kanske var Boston Marathon, i med att det hade varit bombningarna, att hela staden ställde upp. Jag var i Boston en vecka innan loppet och det var verkligen prat om det här, att man hedrade offren. Och det kändes som att alla i Boston gick ut för att heja. Det var så enormt mycket. Men Berlin, visst, men det var inte närheten.
Och jag heter Agnete Dannenberg och värd för programmet. Här står jag nu med två hängivna maratonlöpare. Marcus Nilsson och Karin Artursson, välkomna.
Tack så mycket.
Tack för det.
Du har haft ett jättebra år, sa du till mig, Karin.
Ja, mitt bästa år någonsin har jag haft, verkligen.
Ja.
Så jag är väldigt nöjd med mitt år.
Så då kan du ta lite lugnt nu, eller?
Ja.
Eller vad är lugnt i din värld?
Jag har en väldigt lugn period just nu. Mm.
Så hur
Men snart ska den väl börja. Jag har väl börjat starta om lite. Jag sprang en maraton i höstas och sen hade jag lite vila och sen har jag startat igång här, helt enkelt.
Och vad betyder det? Hur ser en vecka ut då, till exempel?
Jag har alltid samma grund i mina veckor. Två riktigt tuffa intervallpass, fartpass och sen ett långt långpass och sen är det en del distans. Och sen är det olika mycket, kan jag säga, beroende på säsong. Just nu så har jag börjat springa ordentliga intervaller igen efter den här säsongsvilan. Så ja, då har jag, men jag har inte så riktigt så långa, hårda intervaller, kan jag säga. Eller hur ska jag säga? Jag har inte lika många intervaller kanske av samma typ som jag har på till exempel sommaren när jag kör riktigt, riktigt hårt.
Mm. Och Marcus, för dig då? Hur ser en vecka ut just nu?
En vecka just nu innebär ganska mycket träning. Jag har precis börjat komma igång igen efter, ja, vad ska vi säga, hela den här säsongen har varit något av en mellansäsong för mig. Jag har tävlat väldigt lite och tränat alldeles för lite. Så jag har kört hela min uppstartsperiod för att kunna tåla riktig träning. Den är jag precis klar med. Mm. Så nu tränar jag på riktigt igen. Vilket innebär att jag kommer upp i lite bättre veckomängder. Jag kör lite mer fart. Jag kör ja, det är december nu, vilket för mig alltid innebär att jag vill köra en hel del styrka för att skapa en grund för att kunna klara av den tuffare träningen som kommer närmare in på tävlingssäsongen. Nu är det grunda.
Mm.
Mm.
Jag försöker köra ganska långa pass uppblandat med fart för att inte rosta igen, så att säga.
Och det har känts bra?
Ja, det känns bra. Som säger, jag har kört en riktig träningsvecka och det har känts bra.
Mm. Mm. Så det känns som, ja, du är på rätt väg igen.
Ja, definitivt på rätt väg. Mm. Nu är det bara att hålla tummarna för att vi får en snöfri vinter. Så kommer det här bli bra.
Ja, det är viktiga grejer.
Det är det.
Ja. Ja. Jag kör också styrka, mycket styrka sedan ett år tillbaka. Och det har nog hjälpt mig väldigt mycket att inte bli skadad hela tiden. Så 2 styrkepass i veckan kör jag också.
Och hur kom det sig att du började med det? Var det efter någon skada?
Jag har varit ganska mycket skadad. Jag har ju en tränare som jag jobbar väldigt nära och mycket med. Och väldigt bra med. Och så det är hon som har lagt in det här åt mig. Och det är jag jätteglad för. Även om det inte är det roligaste jag vet kanske. Jag vill ju helst bara springa. Ja, nej, det är jättenyttigt att lägga på styrka där man verkligen behöver. Ja. För alla har ju svaga delar. Så är det ju.
Men inte det ganska typiskt för löpare också, Marcus, att man slarvar med styrkan?
Det är väldigt typiskt för löpare.
Mm.
Och sen skulle jag säga att det är väldigt typiskt, jag ska inte säga löpare generellt, så orienterar ofta väldigt starka i bålen till exempel. Och har väldigt bra stabilitet där för att de springer mycket obanat. Men att många löpare är svaga av de här som säger, vanliga löparna som springer asfalt och bana. Där slarvas det en hel del. De får inte den här naturliga variationen, utan det blir monotont och då måste man inte göra någonting. Men vill man hålla sig skadefri så bör man nog försöka slänga in en del styrka.
Mm.
Jag föredrar ju att göra mycket styrka just av att springa obanat. Att köra mycket fart i helt obanad terräng. Springa upp och ner för slalombackar och få den typen av naturlig styrketräning. Och inte bara göra övningar hemma i vardagsrummet. Att jag får in det naturligt. Då blir det roligt.
Mm.
Det är roligt.
Ja.
Ja, jag leker också lite med orienteringen. Inte så mycket som Marcus kanske, men en del. Mina barn orienterar. Så att, det är otroligt kul och det ger jättemycket.
Mm.
Så jag har släpat med Karin ut i träsk bara för att testa på den typen av löpning. Att han springer fram och tillbaka i en mosse.
Ja.
Där det är extremt bra styrketräning. Man måste lyfta på benen. Man måste aktivera magen och få med sig allting för att orka överhuvudtaget.
Ja, det är det roligaste pass jag gjort, brukar jag säga, när vi var ute och sprang i träsk ner till upp till låren.
Härligt.
Ja, det var jätteroligt. Det
blir en riktig skit i skolan.
Jag vet fortfarande om det var sanktionerat av Karins tränare, men hon fick följa med i alla fall.
Det vet jag inte.
Nej. Vi frågade aldrig.
Nej, det gjorde vi inte.
För det är väl det också, att man är orolig för skador och man, ja, att man ska trampa fel i det där träsket eller vad det nu är.
Ja, fast om man tar orientering så måste jag säga att med tanke på barnen och klubben och så måste jag säga att oftare är det så att de ramlar och slår sig kanske mer än att man stukar fötterna och sådär, skulle jag nog säga. Och sen är det upp igen. Så.
Mm.
Men de satsar ju lite hårdare än vad jag gör. Så. Jag är nog lite feg, just för jag inte vill skada mig så.
Mm. Och jag har ramlat vådligt några gånger, kan jag säga.
Ja.
Allt om allt brutit av ett finger. Och jag kommer till en blodig många gånger från skogspassen.
Men det var det värt, eller?
Ja. Den typen av smärta är jag inte rädd för på något sätt.
Det gör
ont lite grann, liksom, men det går över. Däremot åka på en stressfraktur av monotoni. Det vill jag inte göra igen.
Mm. Och monotoni, då menar du springa platt? Asfalt,
ja,
eller?
Att du får för lite variation i rörelsen.
Mm.
Och är du dessutom svag då någonstans så kanske fel muskler får jobba. Och du får utmattningssyndrom.
Mm. Jag springer väldigt mycket på grusväg också. Största delen skulle jag egentligen säga. En del asfalt förstås också blir det ju. Men det tycker jag är väldigt kul. Och då kommer man ut i naturen. För löpning för mig, det är naturen. Jag vill ut i skogen. Eller skogen då. Inte i orienteringsskogen, men det blir ändå naturen. Så att säga. Så det tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Känna väder och vind. Jag har aldrig musik heller eller sådär, för jag tycker om att höra naturen runt mig. Så. Det är väldigt viktigt för mig.
Det är just det att vi båda två är väl rätt förtjusta i att vara ute i skog och springa i skog och så vidare. Men älskar ändå det här med stadsmaraton.
Ja, det är ju verkligen en helt annan sak. Men ja, jo, men det är ju både och det kanske är just det. Skulle man bara springa stads och bara springa in i stan och bara springa på asfalt, och det blir för tråkigt tycker jag.
Ja, det går bort för mig också. Det finns inte på världskartan.
Ja, jag har sprungit 12 maraton.
Så. Så om du... ja, vilket är det bästa?
Det bästa är nog Stockholm. Jag är väldigt förtjust i Stockholm. Ja. Och jag kan nog inte förklara det mer än att det är hemma och man vet så exakt var man är.
Ja.
Och det är min hemmastad. Mm. Det är väldigt vackert. Jag gillar den, verkligen. Även om det förstås har... Den är ju inte lätt. Det är en tuff mara, verkligen. Och Djurgården är hemsk. När det är dött och jobbigt och böljande väg och man börjar bli trött där och så.
Och jag gillar inte Stockholm.
Nej, jag tycker om det. Men sen när jag sprungit många som jag gillar utomlands också. Sen vad jag tänkte på också med, det är ju väldigt roligt med den här vi pratar om att det är många människor. Och så är det ju så många nationaliteter och det är ju otroligt roligt. Det kan ju vara 90 nationaliteter och alla pratar, alla har samma mål och springer ihop. Det är otroligt häftigt.
Ja, på de här stora morgonerna man ser, där kommer ett gäng italienare, där kommer en flock spanjorer just innan loppet börjar. Och alla är så inne i det. De har förberett sig på sina hemmaplaner någonstans och vi har gjort vårt där vi är.
Mm. Och man pratar med folk och folk pratar med en under loppet och sådär. Så det är jättekul.
Ja.
Är det några stora skillnader då liksom?
Skillnader,
ja,
tänkte du då?
I folkfesten?
Ja, det är jättestor skillnad. Ja, det är ju. Det är väldigt stor skillnad. Jag har sprungit de som är ganska öde. Väldigt lite publik och det tycker jag är jättetråkigt. Andra tycker det är jobbigt med musik och trummor och allt och publik och sånt där. Men jag blir väldigt peppad av det. Så. Jag tycker om när det händer saker runt hela banan. Och det är ju några som är riktigt bra på det.
Mm. Vad är några de bästa folkfesterna då, tycker ni?
Jag tycker att Stockholm är bra med det. Sen har ju partier som är glesa då. Men Chicago var jättehäftig. Berlin är ju fantastiskt. Det är hela vägen.
Ja. Berlin och Boston är de som jag tycker är absolut bästa de jag har sprungit.
Mm.
Jag tror att när jag hade sprungit mitt andra Stockholm-maraton så sprang jag Berlin efter det. Och då kände jag att nej, det finns ingen publik alls i Stockholm. Sen dess har jag inte sprungit i Stockholm. Det var 11 år sedan.
Mm. Ja, du har inte sprungit det på...
Ja. Nej, jag sprang Stockholm 2002-2003.
Ja, sen fick det.
Och sen sprang jag Berlin på hösten 2003. Och sen kände jag att nej, det här är ju mycket roligare.
Det är ju förstås mer publik än en fin dag på Stockholm. Än Stockholm Marathon 2012 som jag sprang. Då det inte var så mycket publik. Det var lite kärvt.
Men precis, blåste och regna. Ja, och hur många grader var det? 8 grader?
4.
4 grader var det.
Mm. Ja.
Mm. Men ditt favoritlopp då utomlands, Marcus?
Definitivt Boston. Det är liksom ingen snack om saken. Det ligger en helt egen klass.
Mm.
Dit ska jag igen.
Mm. Så det, ja, vi kan ju prata om det lite senare. Men målet framöver då?
Ja, det är ett av de målen som faktiskt som jag har planerat. Så är det. Boston 2016.
Mm. Det här året då? Vad är ditt bästa minne?
Mitt bästa minne, egentligen flera minnen. För att jag tävlar ju i veteranklasser. Vilket är ganska kul. För man får ändå jämföra sig med sin egen ålder ungefär. Och nu gick jag upp i K45 i år. Så jag har faktiskt vunnit alla distanser utom halvmaran i år. Och det är väl mitt bästa minne, måste jag säga. Det har varit väldigt roligt. Mm. Och sen har jag persat på alla sträckor också samtidigt. Så det har varit ett riktigt bra år för mig.
Och vad ledde fram till det här året, tror du? Vad är det som
jag tror att klaffat? Det är förstås bra träning och min fantastiska tränare Ingmarie Nilsson. Men vi jobbar väldigt bra ihop och vi har jobbat ihop oss under en längre tid. Men sen har jag heller inte varit så skadad, och som jag nämnde tidigare. Och det tror jag är jätteviktigt, för då får man kontinuitet och inte de här långa uppehållen som jag tror drar ner väldigt mycket. För även om man rehabtränar så, det är klart, man tappar ju en del. Det gör man ju.
Så när du kom till Chicago nu i höst?
Ja.
Så vad du kände du liksom?
Ja, sen ska vi säga att
toppform.
Det jag kan känna lite med att springa de här på hösten är väl att man är lite sönder, sönder i tävling så att säga. För man har hållit på så mycket och jag har tävlat väldigt mycket under året. Så att lite är det sista målet för året och sådär. Men ja, absolut. Jo, jag var i form då.
Mm. Ditt livs bästa form var det.
Ja, det var jag faktiskt.
Nu får vi lite
kött på benen. Om vi ska sätta lite perspektiv på
det. Ja, men det är sant. Så är det ju faktiskt.
Och bästa svenska.
Ja, faktiskt. Ja. Mm. Mm. Jag och min man blev bästa svenskar. Mm. Det var kul.
Jättekul. Mm. Så när du beskrev det fint här ute, att när ståpälsen, när du stod där i start.
Ja, vi pratade lite om när man startar. Många stora maraton har ju sån fantastisk start. Och just att alla är så förväntansfulla och står där och bara adrenalinet strömmar i kroppen. Och sen är det, just Chicago var det klarblå himmel och skylinen framför en. Man har delat havet med människor bakom. Så blev det knäpptyst och så sjöng de den amerikanska nationalsången, a cappella. Och hela de här 45 000 personerna eller vad det var helt knäpptysta. Och det var häftigt. Och sen släpper de iväg alla människor. Eller på andra ställen i Berlin har det varit att man släppt massor med ballonger upp i den här blå himlen och så här. Så att det är väldigt häftigt.
Och det var första gången i Chicago?
Ja, det var första gången utanför Europa.
Mm.
Det var det. Mm.
Och hur mycket vet du om banan liksom innan, alltså när du åker?
Ja, sådär. Ganska mycket måste jag säga. Man tittar ju mycket på banprofilen och sådär. Mm. Och det är klart att det är roligt med snabba maraton. Mm. Man vill ju, om man springer på och försöker få en bra tid så är det kul.
Ja.
Sen så ska jag väl säga att jag kan ju inte banan så bra som i Stockholm som jag nämnde där. Alltså man har ju en trygghet i Stockholm att man vet exakt vad man är. Här kan jag pluggat in banan så att jag vet ungefär hur den ska gå när det är i staden. Men jag vet inte exakt vad jag är på det sättet. Det vet jag inte.
Mm.
Men det är viktigt, tycker jag ändå. För mig är det viktigt.
Det är viktigt alltså mentalt.
Ja.
Hur förbereder du dig mentalt?
Oj. Ja, just när jag står i startfållan, det gäller alla lopp. Från 5 kilometer till maraton så koncentrerar jag mig nog väldigt, väldigt mycket när jag står där precis innan det ska dra igång. Och sen tänker jag mig lite loppet i huvudet kan jag säga. Jag liksom springer det lite i huvudet och tänker hur känslan ska kännas och hur jag ska gå ut. Och tänker mig in i att jag springer. Det är min peppning.
Mm. Har du någon mantra, någonting ramsa som du kör?
Nej, inte egentligen. Kanske att jag jobbar mycket med, på en maraton eller på många andra distanser också är det ju lätt att komma in i de här negativa tankarna hela tiden. Att, jag orkar inte, det kommer aldrig gå. Nu bryter jag orkar inte. Nu vill jag ligga ner.
Det gäller ju att vara förberedd på att man inte kommer bli trött.
Ja, precis. Men att inte försöka släppa in för mycket av det är ju viktigt. Och då kan man ju behöva jobba med sig själv och tänka positivt, aktivt. Att det går bra, jag är bra, jag orkar det här och så. Men det är ju inte så lätt som det låter, det är ju inte.
Mm.
Självklart. Men det är ju jätteviktigt tror jag. Speciellt på maraton. Man inte hamnar i det där.
Jag skiljer med alla distanser, oavsett vilken distans man springer så är det ju jättejobbigt. Om man gör sitt bästa. Det finns, ibland känner jag att det blir en känsla att ju längre desto bättre eller jobbigare. Men det handlar ju bara om, ska man köra sitt max så är 3000 meter till exempel en fruktansvärd distans att springa.
Ja, absolut.
Man är inte trött, man är inte lika trött lika länge. Men man är mycket tröttare fast under en kortare period. Och sen på maraton, om vi sa just det, så är det att börjar man bli trött och tappa gnistan, då rinner det iväg minuter, inte sekunder.
Mm.
Det är så lätt att verkligen tappa det på maraton.
Ja, det är det verkligen. Efter 30 där klassiska så är det ju kärvt. Då måste man
Har man en dålig dag på ett millopp så går en minut långsammare. Mm. Men på ett maraton så får du ränta på den där minuten. Ordentlig. Och ränta som jag brukar säga. Det. Mm. Gör man fel, på springer man för fort i början på ett maraton, så får man betala mycket mer än man får göra på ett kortare lopp.
Mm.
Vilket jag tycker är en tjusning.
Ja, ja, men det är ju förstås. Men en maraton är ju en lång, lång resa på något sätt. Jag skulle kunna skriva en novell om alla mina maraton. För alla har varit olika och man upplever så enormt mycket. Både runt sig förstås, men vi pratar om publik och sånt. Men mycket i sin egen kropp och sitt eget huvud. Och vissa har varit fantastiska, andra har varit hemska. Och det har varit olika alla gånger kan man säga.
Man vet aldrig innan.
Nej, man vet aldrig innan hur det blir.
Det enda man måste vara förberedd på är att någonting kommer hända. Så att jag har aldrig varit med om att det inte har hänt någonting konstigt. På ett eller annat sätt.
Ja, precis.
Och det måste man vara mentalt förberedd på. Att det händer någonting.
Mm. Och du säger konstigt. Att det händer någonting konstigt. Du tänker så snarare än att det händer någonting negativt. Eller?
Ja, jag tänker konstigt. Jag har sprungit sista 14 kilometer på ett maraton. Men stressfraktur var som att någon tryckte in en kniv i rätt in i benet på mig. Vid 28 kilometer. Det kan väl ses som något konstigt och negativt då. Ja,
högsta grad negativt. Ja.
Ja.
Och nu, det var lite dumt, men jag sprang i mål.
Fast man blir ju också, när man har tränat så där och man är väldigt beslutsam, så ska det nog enormt mycket till för att verkligen bryta. Så tycker jag. Jag har väldigt svårt för
det. Ja, det är lite olika. En del tänker verkligen farten för att slippa det här jätteobehaget. Eller kliver av.
Ja, ja, jag är svårt för det. Har jag bestämt mig för att springa, då springer jag.
Mm.
Men visst, tankarna kommer förstås. Men att sen göra någonting av det, det är en steget nog ganska långt ändå. På gott och ont, som du säger. Man kan ju också råka springa sönder sig.
Att jag sprang in 2:47 på maraton genom att linka sista 14 kilometerna. Det är ju inte smart. Det är ingenting jag skulle rekommendera någon. Det är ingenting jag skulle rekommendera mig själv heller. Men just då så kändes det som en vettig idé. Det började göra jätte ont vid 28 kilometer. Och jag fick sänka farten rejält. Så tänkte jag, men jag kan springa fram till 30 i alla fall, så får ett personbästa på 30, för jag hade sprungit så fort första halvan. Tänkte jag kan jogga upp till 30, så får ett personbästa på 30. Och så var det så långt från 30 kilometer, var det så långt till hotellet, så tänkte jag kan ju lika gärna springa en bit till så jag får närmare till hotellet. Och sen så, ja.
Man tar
till slut så var jag i mål.
Små etapper.
Ja. Och då griner jag vid målen igen, för då hade jag så ont så att jag visste knappt vad jag skulle ta vägen. Men det är inte smart.
Men är det något du ångrar?
Nej, det är det väl egentligen inte. Jag fick en rejält långt löpuppehåll det året.
Men skadan kanske redan var skedd?
Ja, jag hade ju haft känningar. Men den här, att det var som att någon tryckte in en förskärare rätt in i bäckenet på mig. Just exakt vid 28 kilometer. Någonting hände ju där.
Mm.
Sen vet jag inte om jag förvärrade någonting. Men jag tror ju inte på det här med att hålla på och deppa och gnälla när man blir skadad, utan någonting händer, man får hantera det. Jag fick en jättefin sommar med massvis av rolig cykling och massa träning som faktiskt byggde upp mig så att jag kunde komma tillbaka och bli ännu bättre senare. Så jag tror att jag fick någonting bra av det. Jag tillhör inte de här som blir ledsen om man inte får springa. Det är liksom bara en del i min värld. Det finns så mycket att göra. Hinner inte springa så hinner jag göra andra saker. Så jag... Ja, det var inte smart att springa så långt med så ont, men jag tror att det blev bra i slutändan.
Tror du att det är folk som ångrar att de faktiskt genomförde? Eller, ja, vad tror
jag, jag har inte hört någon uttrycka det.
Jag
har träffat väldigt många löpare. Folk tar sig igenom. Sen är det många som gör felet. Det har jag däremot sett flera gånger. Att de sätter igång att jag brukar säga att det farligaste som finns är om man springer väldigt bra eller springer väldigt dåligt. För antingen får man en varslust eller så blir man jättepeppad liksom och ska igång snabbt igen. Och jag har sett det här att folk sätter igång och hårdtränar och nu ska de bli ännu bättre nästan direkt efter sin förra maraton. Och därför är det jag vet exempel på de som faktiskt inte har kommit tillbaka till löpningen överhuvudtaget för de har sprungit och skadat sig efter maran.
Mm.
För att de blivit överpeppade. Eller revanschsugna.
Mm. Man känner sig ofta väldigt, väldigt stark efter en mara. Naturligtvis inte direkt, då är man ju väldigt ledbruten.
Men skallen ja, får precis. En jätteboost.
Så vänta 3 dagar, sen känner man att jag kan nog springa en maraton igen. Och man är jättehög efteråt. Och det är jättefarligt. Så ja. Då ska man verkligen ta det lugnt.
Man ska inte men anmäla sig svårt. Alltså till lopp precis nej, efter man har
det är nog inte så svårt. Det finns säkert folk som
anmäla
klarar
sig
det.
Kan man göra. Man ska,
ja, anmäla sig kan man göra.
Men man ska ha, jag vet flera som det funkar jättebra för att börja träna direkt efteråt.
Det gör det säkert.
Men grundregeln för mig i alla fall, det är att jag vill ha en vecka i alla fall där jag inte springer. Eller springer väldigt lite, bara lätt jogg. Men det är individuellt. Och jag kör lite olika med dem. Jag tränar ju ett antal löpare. Och de får ju lite olika direktiv beroende på hur starka de är i kroppen, vilka personligheter de är och så vidare. Så det är...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag har ingen exakt formel.
Och det gäller väl all löpning och all tävling och allt. Att alla är ju så olika. Så någon slags standardfolla finns det ju inte för någon. Nej. I någonting när det gäller träningen. Man måste ju lära känna sin egen kropp. Och tyvärr får man väl göra några misstag. Och så vet man att det här är, så här funkar det för mig.
Ja.
Och det tar ju tid. Någon sa en gång till mig när jag började springa. Att det tar 5 år att lära sig springa. Det tycker jag är ett ganska bra uttryck. För det tar jättelång tid.
Ja, för mig så är löpning, det är ju ett livsprojekt. Det är inte någon kortis. Så jag ser ju liksom ur det perspektivet och så läser man folk. Ja, men nu har jag sprungit i 3 månader och nu vill jag köra igång. Och hallå, tålamod, du har massvis av tid på dig. Mm. Men jag förstår att otåligheten.
Man kan ju faktiskt börja. Jag började ju springa från scratch när jag var 37. Så att det är ju inte för sent heller. Inte för jag är... superbäst, men man kan ändå komma en bit om man vill det, och det går jättebra. Det är inte så att man är för gammal och det är för sent och så.
Hur lång tid tog det för dig, alltså de första åren, innan du liksom kände att oj, nu har jag verkligen...
Ja, jag sprang väl lite grann så där 1 år kan man säga, på egen hand, och sen sprang jag 2 millopp och så kände jag att jag måste ha hjälp med det här för att få upp farten, och då var jag hem på mitt jobb som jobbade i, eller som var tränare i Hässelby SK. Så då lockade han med mig dit till en grupp av veteranlöpare där som var jätteduktiga, mycket mycket bättre än jag. Väldigt speciellt. Men där lärde jag mig jättemycket och vi hade väldigt väldigt fin gemenskap och jättekul, och vi sågs varje lördag och körde stenhårt. Så. Då gick ju kurvan upp och då började jag tävla, och då blev det ju också roligt när tiderna gick ner. Så att, och sen blev jag smittad av det här.
Löparviruset. På den vägen ner.
Precis. Ja.
Och så springer du tillsammans med din man?
Nej, väldigt lite. Han är så mycket snabbare än jag. Så. Vi springer inte så mycket ihop. Mm. Men vi har det ju som intresse ihop. Så vi pratar ju enormt mycket löpning hemma. Och vi åker på alla tävlingar ihop. Och det är väldigt, väldigt roligt. Man märker det framförallt när någon av oss inte åker på någon tävling. Vad tomt det blir. För att vi har verkligen som gemensamt intresse. Och det är otroligt kul faktiskt. Och barnen börjar bli lite smittade av det här nu också.
Mm, jag tänkte så att de följer med också och hejar.
Nej, lite grann. Men min äldsta son, han har börjat springa lite mer faktiskt. Han är jätteduktig, så det är kul. Så han vill springa sin första maraton nästa år. Får vi se.
Mm. Men just de här komma igång också i grupp. Alltså, du berättade att du fick lite boost där av att springa med andra. Är det något, Marcus, du tycker att man borde börja tidigare med kanske? Ofta kanske man springer mycket själv.
Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte, på samma sätt där så tror jag inte det finns något klart svar på vad man bör eller inte bör göra. Jag har ju själv hållit en hel del grupper. Och känner många som är aktiva inom de här stora löpargrupperna i Stockholm. Och de har ju, det är ju en del av den framgången som har blivit med att löpningen har vuxit. Så är det att folk har börjat träna i grupp. Vissa, många får en stor pepp av att de har inte drivit att sticka ut själva hela tiden. För med ledare som säger åt vad du ska göra, som hittar på roliga pass, så blir det ju roligare. Sen finns det ju en skaderisk med att en del blir lite överengagerade så att säga när de kommer i de här grupperna.
Man börjar tävla med andra.
Ja.
Men jag tror det vanligaste fel som folk gör när de börjar är att de börjar så fort som vi var inne på här. Att det tar lång tid att lära sig och det tar lång tid att vänja kroppen. För att det är ju jättevanligt att folk säger nu ska jag börja springa. Och så börjar man springa 4 gånger i veckan. Och så går man sönder. Och så blir det ingenting mer.
Jag tror man tappar många på det sättet.
Ja, det tror jag. Så att det är viktigt då. Smyga igång det. Och det är klart att det är väldigt jobbigt. Eftersom det ska gå fort allting nu för tiden. Så blir det jobbigt. Man vill ju bli bra på en gång. Och, ja, det vill
ju
alla.
Det är ju så lätt. Ja. Egentligen. Men samtidigt så svårt att ha det här tålamodet. Och det spelar ingen roll. Det känns som att för varje nybörjare som kommer så gör de samma misstag. Och sen när de har gjort misstagen, då börjar de söka kunskap. Och ja, en del hittar kunskapen och en del faller ifrån. Men förhoppningsvis blir man så pass biten och så förhoppningsvis så skadar man sig inte värre än att det går att komma igen. När jag ser att folk är helt bedrövade att de ska vila i 2 veckor. Och så säger man hallå, så du har sprungit i 3 månader. Det spelar ingen roll om du vilar 2 veckor och kör igång igen. Jag förstår att folk lägger av och de säger att okej, du har sprungit 3 månader, nu ska du vila 6 månader. Och sen så är vi ju rätt mycket, nu pratar vi just här om maratonlopp. Jag tycker inte att det ska vara ett självändamål med maratonloppet. Det går att tävla på kortare distanser. Det går även där att ha tålamod, att man börjar på kortare distanser. Det finns inget, men jag tycker att för mig så är maratonloppet en fantastisk upplevelse. Men det är inget självändamål att det måste vara maratonlopp. Är jag inte tränad för ett maratonlopp, då springer jag inte. Och jag kanske har, mina personliga preferenser är väl att jag sätter gränsen när jag inte är tränad för ett maratonlopp på att jag kanske inte alls har sprungit det jag vill springa eller den tiden jag kan springa på. För att jag tycker att det finns en risk med att jag blir skadad, springer sönder mig för ingen vinning. Och jag tycker att det är synd att det är många som nästan som första lopp så ska de springa ett maratonlopp utan att lägga grunden först.
Ja, det är jättesvårt.
Är det så idag?
Tror det är rätt vanligt. Jag vet att det är rätt vanligt.
Och sen är det ju med maraton ju så speciellt för att helst ska man väl inte springa mer än kanske 2 per år om man nu ska satsa lite mer. Och då, för att det är ju sån lång, det är lång invändning innan om man ska toppa sig och sen springer man och sen behöver man vila efteråt och så vidare och så vidare. Så att man måste ju hitta andra distanser också, om man nu vill tävla lite mer. De är ju jätteroliga, de andra distanserna också, självklart. Och hänger det väl ihop förstås, om man ska få upp farten, att man får upp farten på de kortare distanserna också. Så Så att, det finns ju jättemycket roliga lopp att springa.
Ja, det finns massor att skulle göra.
Man måste ju inte springa maraton som sagt. Men det är en häftig upplevelse. Absolut. Så. Mm.
Vi pratade ju i förra avsnitt om ultra, att det har blivit så populärt i Sverige. Ja, på många ställen, men tydligen speciellt här i Sverige. Så att det hänger väl kanske ihop då också att fler söker sig till maraton. Till de här längre distanserna. Det som förut kanske var, ja men det gör man sen liksom, efter några år. Idag när det är vanligare så känner folk, ja men det är ett mål som jag borde kunna nå ganska snart.
Ja.
Och så är det ju inte kanske.
Nej, så är det inte. Sen så är det så att det handlar väldigt mycket om fart också. På ett maratonlopp så har du en maxigräns på många maratonlopp där du faktiskt måste springa en viss hastighet. Och hastigheten, det sliter. Att bara ta sig en distans i sig är ju inte nödvändigtvis någonting som sliter. Om vi ska ta, man ser de här att folk gör 36 timmars lopp och håller på jättelänge och det blir väldigt uppmärksammat. Samtidigt så nu är det lumpen en gång i tiden. Det var ju vårt baskerprov som vi rörde på oss med ryggsäck i 36 timmar. Det var någonting som alla kunde göra. Det var ingen som blev skadad av det. Vi var rörelse, vi sov inte. Det var liksom inget märkvärdigt. Eller märkvärdigt, jag var jättetrött när det var klart. Men det var någonting som alla kunde vara med på som inte var skadligt. Men då är det ju en lägre hastighet.
Mm.
Skulle alla dammat på i full fart 3 timmar i maxfart, då kan du ge det på att några stycken hade fått ont efteråt. Så det, du får någon sorts, dels så jag vet ju att ultravärlden har ju, det finns en väldigt stark gemenskap. Jag känner ju många i den världen och det blir ju som en stor familj och det finns många som söker till den gemenskapen. Sen finns det nog även det här att det blir en imponeringsfaktor att jag sprang längre än maraton. Det är liksom det är ingen som frågar om tiden.
Nej. Det är ofta så att det är mer imponerande att springa långt än att springa fort.
Det märker jag också.
Det upplever jag väldigt ofta. Och det, visst är det imponerande att springa långt. Jag har inte sprungit så långt någon gång, verkligen inte. Men jag måste väl ändå säga att jag personligen är mer imponerad av de som springer en maraton eller kortare väldigt, väldigt fort.
Ja,
det är jag faktiskt.
Om jag springer snabbt på 3000 meter så är det ingen som höjer på ögonbrynen utan de som faktiskt tävlar på kortare distanser som vet vad det innebär. Om jag säger till någon random att säga att jag sprang 3000 meter, jag sprang på 7:25 då som börjar bli världsrekordfart. Eller om jag säger att jag sprang det på 9:12 så det blir liksom inga, vadå? Det är väl samma tid ungefär. Men springer man ett maraton så, och säger att man springer på 2 timmar och någonting eller 4 timmar och någonting, då reagerar folk på ett annat sätt. Det är som att det finns, ju högre upp man kommer i distans, ju större imponeringsfaktor finns det. Och det tycker jag är lite märkligt.
Men är det skillnad mellan det fysiska och det mentala? Alltså när det gäller utmaningar?
Jag vet inte. Det,
alltså, fast det är ju otroligt mentalt att springa väldigt fort.
Ja.
Så att det är nog väldigt olika saker kanske snarare.
Olika typer av psyke.
Ja, det skulle man nog säga.
Så man tänker ju mycket att det är en fysisk utmaning att springa fort.
Ja.
3000 meter, alltså. Då ska man vara en duktig idrottsmänniska.
Ja, och du ska klara av att tåla den där smärtan också. Skallen ska kunna hantera den. För det gör väldigt, väldigt ont i kroppen att springa så fort.
Men det går fort över.
Ja,
det gör det.
Men det är så lätt att bara kliva av. När du springer på en varvbana. Det är så lätt att bara kliva in på inneplanen. Och bryta. Det är så tillgängligt det där avklivandet.
Så det måste du vara mentalt förberedd på att.
Ja, om det inte riktigt går som du vill liksom, så kanske du ändå ska fortsätta. Men det är så här, när jag skulle, om jag skulle ta någon sån här riktig ultradistans, så jag har ju provat och jag har sprungit bergsultra som man kallar det, men då får man orientera samtidigt. Så även om vi har hållit på i totalt 15 timmar över 2 dagar så har vi pysslat med en karta och sett fantastiska vyer och allt det där. Men ändå har jag märkt att man har varit ute 4-5 timmar och sen så kanske det är någon sån här lång sträcka mellan 2 kontroller där man inte behöver tänka. Då blir jag uttråkad. Mitt psyke, jag tycker inte att det är roligt. Jag kan ju liksom inte ens gå i fjällen liksom, för att jag tycker att det går för långsamt. Jag älskar att vara i fjällen. Men om jag inte har med mig ett fiskespö eller en karta eller sitter på en häst liksom, så så blir det inte roligt. Att springa 48 timmar på en varvbana är för mig helt oförklarligt hur man
fixar det. Ja, det har jag också svårt att förstå.
Och, i psyket.
Precis, så att det är väl där det mentala sätter stopp för dig.
Ja, jag blir uttråkad.
Du är uttråkad.
Ja. Jag har fått frågan flera gånger om man inte ska... Ska inte du testa ultra? Så jag sa, nej, jag gör saker som är roligt. Liksom. Livet är lite för kort för att jag ska göra saker som jag vet att jag inte gillar.
Fast det är bra. Det är just som du säger, om det har ökat så mycket i Sverige. Att det finns ju ett sånt utbud. Och det är ju jättekul.
Ja.
För att det är ju säkert jättemånga som tycker ultra är väldigt kul. Och då ska man ju verkligen hålla på med det. Så.
Ja, jag vet massor av folk som älskar liksom. Ja.
Och det är ju väldigt roligt. Det finns ju oändligt mycket lopp överhuvudtaget, som vi sa. Att både, om man inte vill springa maraton, det finns ju massor med millopp och 5 kilometer och överallt i hela Sverige. Så det är väldigt kul. Och man märker ju att många tävlar eftersom det är sån rusning på alla lopp.
Och för nästa år... Vad har du för mål och drömmar?
Nästa år är planen faktiskt att inte springa Stockholm Marathon, vilket känns lite jobbigt, men jag ska nog hålla mig till det. Utan planen är att försöka komma upp i hastighet ner i tider på lite kortare sträckor första halvåret. Så halvmaraton och mil och 5 kanske också. Så jag ska satsa lite mer på det nu. Men sen ska jag springa Berlin i höst. Så en mara. Egentligen var det väl meningen att inte springa någon mara, men jag kunde inte riktigt hålla mig. Så det fick bli den i alla fall. Så det är mitt mål nästa år.
Uh-huh. Mm. Och det är för att ha en variation från år till år?
Ja, och träna för maraton, det kräver rätt mycket, lite annorlunda träning. Så att vi ska satsa på det här lite nu. Mm. Får vi se. Mm. Om det ger något, jag hoppas det.
Mm. Det kan nog vara bra både för skallen och för farten.
Ja, precis. Det är ju både och, absolut.
Så vad blir första loppet då?
Oj, ja, det vet jag inte riktigt. Nej. Alltså de här milloppen och de tar jag lite som det kommer. Och millopp finns så många, och ofta är det i alla fall så att de inte blir fulla så. Utan man kan känna lite att, ja, nu är jag, det känns bra nu. Nu vill jag tävla på lördag. Eller, ja. Men jag brukar springa premiärmilen, den tycker jag mycket om.
Ja,
ja.
Som är i mars,
lite geggigt och lite kallt. Mm. Det gillar jag. Men så förmodligen blir det väl den. Men i och för sig, i februari ska jag faktiskt springa i Barcelona. Det glömde jag bort. En liten tradition vi har, jag och min man. Istället för att köpa en massa grejer, julklapp, så åker vi någonstans i februari tillsammans. Så vi har varit i Nice och sprungit till Nice till Monaco, halvmaraton. Upp i bergen visade det sig, vilket var väldigt jobbigt, men kul. Och så blir det tredje gången nu i Barcelona. Det roliga med det är att jag har så svårt med det här vintern och snön och allt det här. Så att, då får man komma dit och ta på sig kortbrallor och linne och springa på asfalt. Och det är underbart. Plus att det blir en rolig semester förstås.
Är det lite kuperat där, eller hur är banan?
Nej, det är ganska platt.
Låter härligt.
Mm. Låter mycket bra.
Ja.
Mm. Och ja, vi var inne lite på dina planer, men närmaste tiden då?
Närmaste tiden så nu ska jag lära mig att tåla träning. Hård träning igen. Det är planen. Sen är vi ett gäng som har sagt att vi ska åka till Boston 2016. Och Boston måste man kvala till. Kvalperioden är under 12 månader. Och jag var, 2015 var jag kvalad. Men till nästa år så har jag inte hunnit än, eftersom jag var hare på förra morgonen som jag sprang i Frankfurt. Så jag hade egentligen inte tänkt springa någon vårmara, men det får väl nog bli så ändå. Men tanken är att köra det bara som att klara kvaltiden. Och då kan jag ta det som ett långpass. Och det, jag bloggade om det här om dagen, och då har jag redan fått ett par svenska arrangörer som har tyckt att jag ska komma och springa just deras mara. Jag sa att jag öppnade upp för att jag kanske kör en svensk maratonlopp.
Mm.
Jag kör ett svenskt och inte kör maxfart. så ja, då kan jag ju välja något sällskap om jag vill och prata sönder någon stackare.
Alltså. Någon stackare som sliter bredvid.
Ja, det var faktiskt nu när vi har det här i Frankfurt, var det faktiskt på slutet så var det folk som började se arga ut för att jag sprang och pladdrade med Johanna som jag sprang och hjälpte.
Ska vara glada för underhållningen.
Ja. Nej, så jag tänkte nog om det är en dålig vinter, då blir det definitivt en lugn svensk mara. Blir det en bra vinter, det vill säga bar mark så att jag kan träna och att jag tål träningen, då kanske jag kör lite högre fart än mara framåt slutet på april. Jag har fått rätt mycket pollenallergi de sista 5-6 åren, vilket gör att sommarsäsongen i alla fall död för mig. Det jag kan inte prestera i pollen, det går inte. Det stryper.
Här i Sverige.
Ja. Jag har ju valt under några år att sticka iväg till Skottland och England och tävla under den säsongen eftersom det regnar föredömligt mycket där i bergen. Och det är just när man kommer upp ovanför trädgränsen så funkar det bättre.
Mm.
Jag tror inte jag kommer ha tid att göra det nästa år, så det ligger att jag ska springa ett par kortare bergslopp någon gång under året. Men jag tror att jag kör Norge och kör någon sån här från fjord till fjäll löp. Det körde jag kört 2 år tidigare.
Mm.
Och det passar mig väldigt bra just att komma upp ovanför trädgränsen också.
Någon gång ska vi ju springa lamm ihop.
Low Alpine Mountain Marathon. Jag har lovat Karin att vi ska köra det.
Ja, var är det någonstans?
Skottland. Ja, men de flyttar var någonstans det. Det är en bergsmaraton, ett 2 dagars tävling. Så man springer en etapp orientering. Och sen så sover man över uppe på berget. Och sen så startar man jaktstart dag 2. Och så kan man välja vilka klasser man springer beroende på hur länge man vill ut och tävla egentligen. De skriver ungefär att i den högsta klassen så kanske det segrartiden ligger på 11 timmar. Och i den lägsta klassen så kanske det är 7-7,5 timmar som segrartiden ligger på ungefär. Och jag måste ju erkänna att jag springer ju hellre de kortare klasserna eftersom man får springa fortare då. Problemet är att sist så vann vi den korta klassen när jag var där, när vi sprang 2011. Vilket gör att jag får ingen pris om jag vinner den korta klassen igen. Så jag måste upp. Jag måste upp på nästa nivå om jag ska få någon första pris för att vinna. De tycker att man har straffat ut sig liksom i en kortare klass.
Inte ens i mixed klass.
Liksom. Jag vet inte.
Du får ta reda på det.
I min värld så är ju snabbare ju roligare på något sätt.
Ja. Jo, men det är klart.
Och, så jag kör gärna den banan man får springa fortast.
Mm. Ja.
Så vi får se. Men jag hade tänkt springa den tävlingen förra säsongen. Men min systerson tog studenten så... Det krockade, det gick inga flyg så jag skulle hinna hem till mottagningen så jag fick skippa det. Tyvärr. Det är jätteroligt att vara där och tävla.
Mm. Ja, och kanske få med dig Karin då.
Ja, någon gång
ska vi köra.
Vi har många år kvar att springa.
Ja,
ja precis.
Jag tycker att det är roligt med den typen av tävlingar, de faktiskt har mixklasser. Att man kan köra här och dem tillsammans. Det är ju parlopp, alla de här av säkerhetsskäl så måste man springa 2-2.
Mm.
Jag tror att det har hänt att folk har dött just på den tävlingen för de har ramlat ner för stup och sådär.
Oj.
Det är rätt oländig terräng. Är det dimma och oländig terräng så kan folk trampa fel och ramla ner.
Mm. Om man springer snabbt.
Ja, om man springer långsamt också. Är det dimma så räcker det med ett fel tramp om man inte ser var man är någonstans.
Ja. Hur många brukar det vara på det loppet? Många ställen?
Det är rätt många. De har ju en maxgräns. Men jag tror att det är runt 750 par. Så 1500 pers.
Ja.
Då bygger de upp. Eller man. Man har ju börjat med sig tält och grejer. Så man bygger upp ett stort nattläger där. På fjället någonstans. Och så brukar man som tradition att det kommer 6 pipeblåsare och väcker en klockan 5 på morgonen.
Härligt.
Ja, det är faktiskt fantastiskt att komma med 6 pipor och så slår man upp tältet och så ser man de här skotska bergen.
Mm.
Det är riktigt
väldigt
häftigt.
Stämningsfullt.
Mm. Ja. Så jag gillar ju både det här med att tävla, höll på att säga på riktigt, och de här upplevelseloppen där man faktiskt får lite mer med sig hem i bagaget än bara att man har sprungit. Mm. Och vad man upplever är ju så olika från person till person. Men om man tar förra säsongen. Den starkaste upplevelsen kanske var Boston Marathon. I med att det hade varit bombningarna. Att hela staden ställde upp. Jag var i Boston en vecka innan loppet. Och det var verkligen prat om det här. Att man hedrade offren. Och det kändes som att alla i Boston gick ut för att heja. Det var så enormt mycket. Jag menar, Berlin, visst. Men det var inte närheten.
Nej.
Och sen... andra kontrasten är att det roligaste loppet för mig var att just att jag sprang ett motbackelöp ner från fjorden upp på en fjälltopp i Norge. Där jag faktiskt sprang bra dessutom. Och att vara där en liten norsk by, då snackar vi inte några åskådare överhuvudtaget, utan kanske bara några enstaka som fjällvandrare som står och applåderar här och där. Och sen så något hundratal som sticker upp ner från fjorden och alla liksom mot fjällets topp. 1100 höjdmeter på 7 kilometer.
Men allt det här är ju häftigt med löpningen. Ja. Man kan uppleva så mycket olika.
Ja, det är såna enorma kontraster.
Löpning liksom. Är ju, som du sa tidigare, väldigt enkel. Fast förstås väldigt svår på sitt sätt. Men just att man kan göra så mycket olika grejer. Och man behöver inte bara springa 3000 meter. Eller bara springa maraton. Man kan göra enormt mycket. Och just uppleva så väldigt mycket.
Tusen tack hörni.
Tack själv.
Det var jättekul. Tiden går så fort. Liksom.
Löpning kan man prata om länge som helst.
Japp, slutsnackat för den här gången. Men gå gärna in på iTunes och Facebook-sidan och berätta vad ni tycker. Ju fler engagerade lyssnare, ju större chans att Löparsnack får fortsätta. Henrik Larsson på Iris Mere spelade in och jag, Agnete Danneberg, har producerat. Fortsätt vara en springande människa så hörs vi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.